Jag tror att varför MP är störst här i Jokkmokk i hela Sverige beror på att vi som bor här bor ju inte här för att vi måste utan för att vi vill. Och då blir ju frågan om miljö och klimat så viktigt för att det är ju här klimatförändringarna går som snabbast.
Ja, det berättar Henrik Blind, miljöpartistisk politiker i Jokkmokk för Dagens Nyheters reporter. För Jokkmokk blev oväntat kommunen där MP fick högst andel riksdagsröster i hela landet. I dagens Studio DN. Om frågor och partiprofiler som lockat norrbottniska väljare till Miljöpartiet. Jag heter Ylky Holago. Och jag säger välkommen till Marcus Därland, reporter på Dagens Nyheters redaktion i Luleå. Hej!
Hej!
Miljöpartiet riskerade att åka ur riksdagen men ser ju ut att klara sig. Och i norrbottniska Jokkmokk har de gått särskilt bra. Vad beror den här skrällen på?
Ja, alltså det är ju en skräll därför att Miljöpartiet är av tradition inte ett glesbygdsparti, utan det vi har sett i det här valet är att framförallt Sverigedemokraterna går fram på landsbygden, men alltså inte Jokkmokk. Ja, SD gör ett bra val i Jokkmokk, det gör de får över 20% i riksdagsvalet, men MP får då också rejält, alltså de är bäst i Sverige, de får över 11% av riksdagsrösterna i Jokkmokk. Och det som gör att de sticker ut där, ska jag säga, ja, alltså de har ju frågorna om en gruva, till exempel Kallakgruvan, som har varit debatterad i 10 år. Där har ju Miljöpartiet hela tiden varit tydliga med att de är emot gruvan. Och då har man ju lockat den delen av befolkningen som inte vill ha en gruva. Så medan de styrande, framförallt Socialdemokraterna, har varit för gruvan. Så det har varit en tydlig skiljelinje där. Så det har varit, de som har varit emot den här gruvan, de har då valt Miljöpartiet i stor utsträckning.
Ja, och det vände alltså för Miljöpartiet det här valet jämfört med tidigare val. 11% i riksdagsvalet från Jokkmokks väljare och nästan 15% i kommunvalet. Och där blev de ju tredje största parti. Kan du ge oss en jämförelse med med andra partier? Hur fördelade sig rösterna lokalt i Jokkmokk?
Ja, S, alltså Socialdemokraterna. De tappade 11% i själva kommunvalet och tappade 6% i riksdagsvalet. SD, de går fram lite grann i kommunen, inte så mycket. De ligger under 10%, men de går fram nästan 6% i valet till riksdagen. Och det är, alltså, där sticker ju Jokkmokk ut, kan man ju säga, att SD blir inte så stora lokalt i kommunvalet. Det kan vi komma in mer på sen. Men medan då MP, de är ju starka i kommunvalet också, de får ju 15% precis som du sa, och det är ju starkt, men det handlar ju också om den här frågan om framförallt den här gruvan. Men i en större kontext så är det också så att Jokkmokk är ju, man kan ju säga att det är en samisk hubb i Sverige. Det är här, alltså det samiska folket har mycket av, de har skolor där och det bor mycket samer där, och samerna de är ju utsatta för väldigt mycket i, till exempel när man bygger den här gruvan. För deras renbetesmarker påverkas ju av det. Sen har de ju även, det pratas ju mycket om att vi ska bygga vindkraft i den här delen av Sverige. Och bygger man stora vindkraftsparker så påverkas också rennäringen väldigt mycket. Men en annan anledning till att Miljöpartiet går fram också, det är ju att de driver frågan om klimatförändringar också, även lokalt. Och där säger man ju själva att som renägare eller som en människa som verkar mycket ute i skog och mark, så ser man ju klimatförändringarna i sin vardag. Och ett exempel som är tydligt för renägarna, det, som de säger, det är ju att tidigare så var det kalla vintrar. Och då var det inga problem för renarna att hitta mat. De äter ju lav, alltså så här mossor som växer på fjället och i skogen. Och då kan de sparka undan snön och äta den här laven. Men nu så kan det regna mitt i vintern, vilket gör att det blir ett istäcke. Det regnar och så blir det kallt, minusgrader. Det blir ett istäcke, så att renarna kommer inte åt den här maten. Och det är ett tydligt tecken som de ser på klimatförändringarna. Och där är ju också någonting man pratar om, att Miljöpartiet driver den här typen av frågor som då är viktiga för renägarna.
Och utöver det så hänger ju valresultatet också ihop med lokala profiler. Vi hörde Henrik Blind, miljöpartisten från Jokkmokk, här precis i starten. Berätta om honom, hur har han lyckats locka väljarna?
Alltså, han är ju en lokal profil i Jokkmokk. Han har ett hyfsat stort Instagramkonto. Och han är tydlig i debatten lokalt. Han syns i debatten, det säger folk i Jokkmokk som man pratar med. Så folk vet vem han är, helt enkelt. Han är en lokal profil. Men sen är han också känd inom partiet. Språkrören har varit där. Både Bodlund och Stenevi. Bakunken, när hon var minister, var upp dit. Så han har ju också en stark profil inom partiet. Så att miljöpartisterna inom sin egen organisation vet vem han är. Och det kan ju också ha bidragit till så att folk känner till vem han är. Och sen är han tydlig också, alltså han, just den här skiljelinjen som jag var inne på tidigare med gruvan, att han är tydlig, vi säger nej till gruvan. Och så är det ju också andra frågor som berör, alltså urfolksrättigheter som det heter, alltså samernas rättigheter, där han också är väldigt tydlig. Så när man pratar med samer i renägande samer i Jokkmokk, så jag har träffat flera som säger att ja, men vi röstar självklart på Miljöpartiet därför att han driver våra frågor som är viktiga för oss.
Och han satt sig också på en riksdagsplats. Nu har vi ju inte fått ett fastställt valresultat här, men vet vi någonting om hur det går? Kommer Henrik Blind att sitta i riksdagen inom kort?
Nej, han säger själv att han är nervös och väntar, går i väntans tider på det där. Det vi vet är att Miljöpartiet får inget mandat för Norrbotten. De gör ju ett ganska dåligt val i Norrbotten som helhet. Men däremot så står han på åttonde plats på Stockholms lista, alltså Stockholms stad, eller Stockholms län. Men det är inget klart, för nu ska det räknas personkryss och så vidare. Så någon gång under nästa vecka så får han väl besked om han kommer in i riksdagen eller inte.
Mm, och vi spelar in det här onsdag eftermiddag för att vara exakt. Så det är det resultatet, det vi vet just nu som vi utgår ifrån.
Just det.
Men varför går det dåligt för Miljöpartiet i andra delar av Norrbotten eller norra Sverige?
Ja, det vi kan konstatera är ju att de finns ju inte. Det finns ju vita fläckar i stora delar av Norrbotten, i kommuner, andra glesbygdskommuner som Haparanda, Arvidsjaur, Överkalix, Pajala. Där finns de inte, de har inga företrädare. Och då är det såklart svårt att driva en lokal valkampanj. Och att de inte finns, det är ju alltså, den här typen av frågor, alltså mycket, det är gammalt socialdemokratiskt land, alltså väldigt vänsterorienterat har varit genom åren. Det kanske har varit svårt för Miljöpartiet att komma in med sina frågor i de här kommunerna, kan jag tänka mig. Medan då i Jokkmokk så har de den här tydliga, alltså man har efter en fråga, den här med gruvan som har varit tydlig, men också det här att man driver frågor om urfolksrättigheterna, samernas rättigheter. Det är väl den stora skillnaden.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om valresultatet i Jokkmokk. Du lyssnar på Studio DN, idag om Miljöpartiets framgångar i Jokkmokk. Marcus Därland, reporter på Dagens Nyheters Luleå-redaktion. Vi pratar ju idag om miljöpartisten Henrik Blinds betydelse för partiets resultat i Jokkmokk. Han har ju själv samisk bakgrund. Vilken roll får hans samiska perspektiv i den politik han driver?
Ja, alltså lokalt så är han ju väldigt känd, alltså i den samiska delen av befolkningen i Jokkmokks kommun där han verkar. Och han är ju tydlig med att han driver de här frågorna om samernas rättigheter. Och det blir allt tydligare nu i norra Sverige när vi mitt i en stor grön omställning. Där det ska byggas vindkraftsparker, vi ska öppna nya gruvor för att hitta mineraler och det ska byggas stora industrier. Och de här byggs ju i de markerna där samerna i hundratals år har haft rennäring. Och det blir ju ett problem, för de kräver enorma arealer de här i rennäringen. Så det är svårt att få de här att samverka, de här två sakerna. Så att hans samiska perspektiv är ju väldigt tydligt.
Och hur låter argumenten från Henrik Blinds lokala meningsmotståndare när det gäller de här frågorna som han driver?
Alltså det som har varit tydligt är ju att Socialdemokraterna i Jokkmokk har ju stenhårt drivit att Kallak är en viktig, alltså att gruvan är viktig. Därför att de behöver investeringar utifrån till den här kommunen. Som många andra glesbygdskommuner så brottas ju Jokkmokk med hög utflyttning. Man har en hög medelålder på befolkningen. Ungdomar flyttar därifrån. Och man har en hög kommunalskatt redan idag. Men man har ju inte tillräckligt pengar med att betala skolvård och omsorg, de här sakerna som en kommun brottas med. Och man behöver alltså inflyttning och man behöver investeringar. Så att Socialdemokraternas pitch på det här har ju varit att ja, men får vi den här gruvan så kommer vi att kunna överleva på sikt. Vi kommer få inflyttning och vi kommer få in mer pengar till kommunen som gör att kommunen faktiskt kan överleva på sikt. För det är ju så, de slåss ju. Det perspektivet när man pratar med tidigare kommunalrådet där, alltså, han är uppgiven. Hur ska vi klara det här? Det är alltså vårt välfärdsuppdrag när alla människor flyttar ifrån och skattebasen blir mindre. Så det är ju två, det är det som står mot varandra.
Och hur ser Socialdemokraterna på urfolksrättigheter, det som samerna hänvisar till och som de behöver för till exempel rennäringen?
Ja, men lokalt så säger Socialdemokraterna att man vill, eller att man samverkar med samebyarna kring de här sakerna. Det som det var den huvudsak, den stora kritiken har ju varit kanske mot den tidigare socialdemokratiska regeringen, där näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson går ut och säger saker som att jag älskar gruvor och att man stöttar den här gruvan i Kallak och så vidare. Och det skapar en irritation bland de här människorna som verkar lokalt med rennäring och så.
Den gröna omställningen i norra Sverige handlar ju delvis om nya gruvor då, så vindkraftsparker som du har varit inne på. Miljöorganisationen Greenpeace menar att alla de här investeringarna i grön omställning gör att Sverige inte kommer att klara klimatmålen i Parisavtalet och att alla de här byggnationerna gör att utsläppen kommer att öka. På vilket sätt?
Ja, deras ingång i det här, Greenpeace, de säger så här att ja, om 15 år kanske koldioxidutsläppen kommer att minska. Men under de här 15 åren så krävs enorma investeringar för att ställa om stålverken längs kusten. Ställa om det statliga LKABs, alltså stora gruvor i Malmberget och Kiruna, som ska börja producera stål på ett klimatsmart sätt, alltså med mindre utsläpp av koldioxid, alltså mindre, man ska använda mindre fossilt. Men fram tills det är klart, när omställningen är klart, så kommer ju koldioxidutsläppen att öka, eftersom produktionen kommer att gå som vanligt, plus att man kommer att bygga en massa nya saker, nya industrier och nya vindkraftsparker och så vidare. Och det gör ju att koldioxidutsläppen ökar, så att innan vi ens är framme vid att nått fram till att starta upp de här nya gröna industrierna, så har vi redan passerat klimatmålen i Parisavtalet.
Och du har ju frågat Henrik Blind om hur han och Miljöpartiet förhåller sig till just de här aspekterna. Vad är hans svar?
Alltså, han har inga riktiga svar. När jag har pressat honom på de här frågorna så blir det lite grann att han upprepar sig och säger att vi måste lyssna till forskningen. Och att det ska vara en avvägning mellan människans behov och naturens behov i den här delen av Sverige. Men han svarar inte på frågan hur koldioxidutsläppen ska minska under den här utbyggnaden som kommer att ske. För han är ju fortfarande positiv till att vi ska ha en grön omställning. Men att den då ska samverka med naturen. Men exakt hur det ska gå till, där når han inte fram med sina svar.
Och hur låter hans argumentation kring vindkraftverk kontra urfolksrättigheter, rennäring?
Ja, det är samma där. Det är inga riktiga svar där heller. För det är ju nu är det så att i den här gröna omställningen så krävs det enorma mängder el. Och det säger man då från statligt håll och från Vattenfall och så vidare. Alltså som ett stort kraftföretag, statligt ägt. Att det ska komma från vindkraft framförallt. Och vindkraften ska då byggas dels i havet, men även till land, och det är ju mitt i renbetesmarker. Och samerna vill ju inte ha den här typen av stora vindkraftsparker, för det stör ju rennäringen. Så han har inga riktigt bra svar, men det där är ju en konflikt som kommer att komma, och den kommer bli, alltså kampen om marken, markytorna här uppe, den kommer bli väldigt tydlig. Som en utsvävning kan man ju säga att, alltså att Sverige, alltså problemet för svenska staten är ju att dels vill man göra den här gröna omställningen i norra Sverige och bygga enormt stora vindkraftsparker och industrier. Och det är ju på marker som samerna har brukat under hundratals år. Och man säger att man ska göra det. Men samtidigt har ju Sverige förbundit sig i FN-konventioner och så vidare att man ska ta tillvara urfolksrättigheter, alltså samernas rättigheter. Så att det är ju tufft för ministrar och regeringar att verka i den här frågan, eftersom man är förbunden av de här konventionerna man skrivit på, att man ska tillvarata deras intressen, samtidigt som man vill ha den här gröna omställningen.
I Jokkmokks grannkommun Arvidsjaur har Miljöpartiet bland det lägsta stödet i Sverige. Istället så gick Sverigedemokraterna framåt och de fick även i Jokkmokk över 20% av rösterna till riksdagen. Vad handlar Sverigedemokraternas framgångar i norra Sverige om? Det här är ju någonting som många vill fundera över nu efter valet.
Ja, alltså redan i förra valet så började ju Sverigedemokraterna driva frågan, alltså glesbygdsfrågorna, alltså att profilera sig i de frågorna. Och det gav väl genomslag i södra delar av Sverige. Norra Sverige börjar komma ikapp nu. Sverigedemokraterna har ju fortsatt att driva de frågorna. Och det är det vi ser i jättemånga glesbygdskommuner alltså i Norrlands inland, så ökar ju SD jättemycket. Och det handlar ju, alltså när man pratar med människor så är det ju så att här finns ju från statligt håll så säger man att vi ska ställa om, vi ska börja köra elbilar. Man ska inte köra diesel och bensin. Men här är man ju beroende av bil på ett helt annat sätt än vad man är i storstäder. Samtidigt som det inte finns några alternativ, för det finns inte elbilsladdare. Och elbilarna är fortfarande väldigt dyra, så man är väldigt bilberoende. Och Sverigedemokraterna har varit väldigt tydliga med att de vill sänka bränslepriserna rejält. Och det är en sån enskild fråga som viktig plånboksfråga för många av de här människorna. Därför att det kostar mycket. Det kostar mycket pengar att åka till jobbet och åka och handla och så vidare när man har långt till butiker och till jobb. Men sen så tror jag också en annan del är att SD är ju starka på riksplan. Och det man har sett är att alltså röstsplittringen bland SD-väljare är mindre än hos andra partier. Och med röstsplittring menar jag då att röstar man på SD på riksplanet, så röstar man också på SD i regionen och kommunen. Så det kan ju vara en sån effekt som spelar över också. För att i många av de här kommunerna har det visat sig att SD har ju ingen lokal organisation. Alltså det finns inte människor som kommer sitta i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, trots att de gör bra val. För det finns inga företrädare.
En annan fråga som har diskuterats senaste dagarna, det är att rikskampanjerna som SD har haft nu inför valet, där har man ju satsat mycket på frågor om gängkriminalitet och brott och straff. Sånt som kanske inte är direkt i huvudfokus i glesbygdsområden. Vilken betydelse har de frågorna haft för Norrbottens väljare?
Alltså det här kan inte jag veta säkert, men en känsla är ju i alla fall att alltså frågorna om brott och straff och kriminalitet och sådär, det är ju inte stora frågor i Norrbotten, eller migration heller för den delen. Men däremot så är ju SDs alltså glesbygdspolitik, där man pratar om sänkta bränslepriser och sådär, det är ju någonting som tilltalar. Och då kan det ju vara så att man väljer att rösta på SD på riksplan, och så som jag var inne på tidigare med att det inte är så mycket röstsplittring, att man också röstar på dem lokalt. Därför man tycker att de för den politiken som är bäst för den egna plånboken till syvende och sist. Ja, det här är bara vad jag tror, jag vet inte.
Om vi går tillbaka till valresultatet i stort, hur kommer Jokkmokk att styras nu när resultatet slås fast? Vad vet vi om det?
Det är väldigt osäkert. De sitter väl som bäst och pratar om det, kan jag tänka mig, eftersom Socialdemokraterna, de har ju tappat kraftigt. Så det är först de förhandlingar. Möjligtvis att det är så att de kommer att utmanas av någon koalition av andra partier, där kanske Miljöpartiet kommer ingå. Det vi vet i alla fall säkert, det är att Miljöpartiet i Jokkmokk, de har aldrig historiskt sett samarbetat med Socialdemokraterna. Så det kanske inte kommer att ske den här gången heller, men det vet vi inte.
Vi får återkomma till det. Slutligen, helt kort, vad kommer den politiska debatten att kretsa kring den närmsta tiden i Jokkmokk? Vilka frågor kommer att komma upp först här under hösten?
Jag är ganska övertygad om att eftersom det är en glesbygdskommun, så är den viktigaste frågan den här om välfärden, alltså samhällsservicen. Ska vi stänga den där byaskolan? Vad behöver man göra för att liksom klara de viktigaste grunduppdragen som en kommun har? Den frågan är jätteviktig och kommer fortsätta diskuteras. Men också, sätter man spaden i jorden, vilket ja, det är lite osäkert när man kommer igång med den här Kallakgruvan. Det krävs ju massa tillstånd och sådär. Men om den skulle börja byggas, så att man sätter spaden i jorden där, så kommer det vara den stora frågan. som kommer debatteras.
Tack Marcus Därland, reporter på Dagens Nyheters Luleå-redaktion. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokare-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
Podplay.